Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Hej och välkomna igen till Expressens mediepodd med mig Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alsvind och är redaktionschef.
Ja, Washington Posts ägare Jeff Bezos har ju skjutits upp i rymden i veckan. Men vi tänkte väl hålla oss här i tryggheten på redaktionen på Kungsholmen. Eller vad säger du, Magnus?
Ja, men jag blir mest nyfiken på vilken mediaägare i Sverige som skulle vara mest NASA-kompatibel. Då tänkte jag direkt såklart på Anders Eriksson, Bonnier News högsta höns. Skulle inte han, Anders är smärt, gå ofta omkring med en coxero-burk. Skulle inte han passa i en NASA-outfit
där? Han har ett så här lite amerikanskt smile också. Så att jag, absolut, han är NASA-kompatibel.
Hans företrädare Gunnar Hedlitz, hon var med att hon skulle kunna öppna filmfestivalen i Cannes.
Ja, men faktiskt. Men det har ju varit, vad ska man säga, helt extrema nyhetsveckor här i juli. Så jag tycker faktiskt inte att det har varit någon stor uppoffring att stanna här på marken och jobba. Det har ju varit helt galna nyhetsveckor faktiskt.
Ja, du tänker på mordet på polisen i Göteborg i Biskopsgården, skjutningen av de två barnen i Visset utanför Stockholm och sen fritagningsförsöket eller gisslandramat eller vad var det som hände egentligen med kebabpizzan? Har du följt det här, Anna?
Jag har inte följt det så noga. Jag har tänkt på de stackars plitarna som inte verkar ha ett så lätt jobb. Men jag försöker undvika krimligheter. Jag vet att jag är en av få, men jag
Vi kanske ska presentera vår gäst i studion här. Tack. Anna Björklund, skribent och poddare. Och du är här i podden idag för att du ställde en fråga till oss när Magnus på Twitter efterlyste lyssnarfrågor.
Ja, precis. Ska jag börja med att reda ut, är vi vänner eller inte?
Vi är vänner, men vi brukar avsluta med den här frågelådan så vi kommer återkomma till den.
Okay.
Och den gäller ju förstås din omtalade Jag hatar Annie Lööf-krönika i Fokus.
Mm.
Men först skulle jag vilja prata lite om den journalistiska instinkten som jag tycker borde vara att prata med de inblandade människorna. Men det verkar inte vara alla som tycker det. En polis på Twitter som kallar sig för Lokpol, jag gissar att det är en förkortning av lokalpolis, började efter nyheten om de skottskadade barnen i Flemingsberg att sprida ett rykte om Expressen. Han skrev så här: nås av information om att en journalist tvingat sig in i de skottskadade barnens bostad dagen efter skottlossningen i Flemingsberg, Visättra. Finner inga ord för den respektlösheten. Familjen önskar bli lämnad i fred. Och direkt så var det SVT-reportrar i den här tråden som förfasades över det här beteendet. Och det kan man ju förstå om det hade varit sant. Magnus, vad gällde det här?
Ja, men det är ju två delar där. Dels är de här stora poliskontorna, flera av dem anonyma. En del är ju öppna då, YB Södermalm är ju med, det vet ju alla vem det är. Men det här är ett anonymt konto, det här verkar vara en duktig polis som jobbar mycket med gäng. Det är många som läser honom. Jag gissar att det är en han, det kan ju vara en kvinna också, men jag har fått bilden att det är en han. Och att poliser har synpunkter på medias arbete, det står ju dem fritt, tycker jag. Det man reagerar över är ju att så många journalister går på instinkten att man ska inte prata med folk och lyssna på vad de har att säga. Och dagen efter den här händelsen som ju fick hela Sverige att stanna upp på kvällen, då sökte våran reporter Johan Ronge, en erfaren krimreporter och nyhetsreporter på Expressen, kontakt med familjen som brukligt är. Och det var så att säga inte för att vältra sig i tragedin, utan det var för att höra: har ni något att säga om händelsen? Är det någonting ni vill förmedla? Och då berättade mamman dagen efter om sin upplevelse och gav tydliga besked. Jag vill säga det här. Däremot vill jag inte att vi ska publicera namn och bild på henne eller pappan eller barnen. Och sen kom då det här poliskontot och valde att twittra ut den här bilden av att vi hade trängt oss på.
Ja, till och med tvingat oss in. Men det som jag undrar är ju att SVT rekryterar ju hela tiden från Expressen. Vi har liksom Carolina Skoglund rekryterades för några veckor sedan, politikreporter. Diamant Salihu för några år sedan, Elisabeth Marmorstein, Rebecca Matikainen. Alltså de rekryterar ju ständigt från oss. Och ändå så går det runt massa reportrar på SVT som verkar tro att vi är helt galna, som tränger sig in i liksom brottsoffers hem. Det här är ju märkligt. Anna, har du någon förklaring till de här mekanismerna i sociala medier där det räcker att någon anonym polis droppar ett rykte och sen hoppar seriösa personer på det här?
Nej, det där kanske jag inte riktigt förstår. Men en sak som jag har tänkt på de senaste åren, eller som jag har lärt mig hur min hjärna fungerar, det är att varje gång jag ser ett reportage om en brottsling så har jag ganska lätt att känna sympati för den. Att om det är ett reportage som liksom, ja, det är något torg där det springer runt massa unga killar som liksom gör livet surt för alla, då har jag ganska lätt att liksom hamna i det att ja, men de har det säkert jobbigt hemma. Jag liksom, ja, men ställer mig på deras sida på något sätt. Men varje gång det är ett reportage, vilket jag för mig är det då i alla fall ovanligare att läsa ett reportage om brottsoffer, Så då svänger ju mina sympatier liksom ganska snabbt. Alltså, när det är den lilla farbrorn som försöker driva en butik på det här torget och liksom ger upp för han orkar inte bli rånad fler gånger, då blir det en helt annan sak. Så jag tycker varje gång ett brottsoffer orkar prata, orkar liksom, och vågar också bli intervjuad, så tycker jag att alltså, det är en hjälte.
Verkligen, vi intervjuade även pappan sen dagen efter som också ville berätta.
Han hade mycket att säga.
Ja, och han var väldigt kritiskt till säkerhetssituationen för vanliga människor i Sverige och även mammans uttryckt i den typen av tankar.
Pappan vände sig direkt till regeringen och ville att de skulle förklara sig, så han hade ju massor att säga, och Morgan Johansson har redan varit och träffat honom. Vi kommer att återkomma till Morgan Johansson tillsammans med Anna här senare. Så att, men det finns ju en myt om att man inte ska kontakta anhöriga för att de ska få sitta själv i ett rum och sörja och inte bli störda i de fall som någon har gått bort, eller om man är mer traumatisk, att man absolut inte ska bli störd. Men, och det kan ju vara så. Det finns de som absolut inte vill bli störda.
Men det finns också de som känner liksom en glödgad vrede. För barnen överlevde, det kanske är därför. Och nu är de förbannade. Liksom. De sörjer inte, utan de vill att någonting ska ändras helt enkelt. Och det är väldigt naturligt och viktigt.
Ja, och om någon har någonting att säga om detta, om det är någon röst som är viktig, så är det väl föräldrarna till barnen som lever i det här varje dag och har blivit utsatta. Men det är klart att något skäl att många tror på den här polisen skrev, det måste ju bottna i någonting. Kan det vara tidigare uppträdande av kvällstidningsjournalister genom åren? Eller?
Men det är klart att det finns en historia och många relaterar kanske till brittisk tabloidpress.
Det kan nog finnas svenska fall också.
Ja, men jag skulle inte säga i någon närtid, eller liksom det senaste decenniet har ju kvällstidningar varit väldigt väl uppfostrade.
Jag ska säga att två av Sveriges mest kända och bästa journalister jobbade på Expressen i samband med att Marie Fredriksson blev sjuk och hennes hjärntumör framkom och hon berättade om detta och andra berättade om detta, och Roxette var ju så otroligt stora då, och det var ju hela Sverige led och kände ju med henne, och då vet jag att Expressen blev anklagade för att de här två journalisterna som nu är jättekända, en av dem på en annan arbetsplats, blev anklagade för att ha tagit på sig läkarrockar och gått in på sjukhuset och låtsas vara läkare för att få fram en historia. Det fanns ju de som trodde på det, och det var en ryktesspridning som vi fick jobba jättemycket med, och det är ju helt osannolikt att de här två reportrarna skulle ha gjort så. Men det är klart att det finns ju något skäl till att folk, en del trodde på det då, och att det finns etablerade journalister som idag, när en polis skriver att,
en anonym polis skriver att
vi har trängt oss in hos en mamma vars barn har blivit skjutna, att folk tror på det. Men det är klart, jag tycker att de här SVT-reportrarna naturligtvis borde ha instinkt att göra jobbet själv.
Ja, men apropå SVT så kom ju Carina Bergfeldt med sin starka Utöja-dokumentär som heter Utöja, aldrig glömma, aldrig tiga. Och den kom nu till 10-årsdagen av dådet. Hon fick ju stor journalistpriset på Aftonbladet för sin rapportering när det hände, och nu så återvände hon och berättar också att hon till och med döpt sin son efter en överlevare.
Jag hade inte tänkt att visa dig det här för att det är lite samtidigt typ höll på att säga creepy eller nördigt eller men apropå att du sa att du vittnade väldigt gott så kan jag inte låta bli. Det här är min son.
Ja.
Han heter Hamilton Villiar.
Nej! Herregud! Wow!
Jag släppte aldrig ditt vittnesmål och sen berättade jag för min man om ditt vittnesmål och att jag sa att jag önskade att våran son skulle få typ en tusendel av ditt mord och då så sa han att vi måste döpa honom till Hamilton Villiar.
Det är ju helt otroligt.
Jag hade inte tänkt att berätta det för att det är lite risk för att jag låter som en galen stalker.
Nej, wow, men... man blir ju helt, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju fantastiskt för en fin liten gutta.
Ja, är det här creepy som hon säger? Eller är det ett så här typiskt varmt och mänskligt Carina Bergfeldt-grepp att ta med det här i dokumentären? Anna, vad säger du? Du har tre små barn själv. Har du döpt dem efter något?
Nej, ingen av dem är döpt efter en sån karriärsmilstolpe.
Jag hade ingen heter Annie?
Nej.
Nej,
inte det.
Magnus, du var i London-korre. Jag skrev mycket om Fredrik Ljungberg.
Freddy kallade honom. Men jag bevakade faktiskt 11 september. Jag hade varit i Norge och bevakat norska valet en vecka. Kom tillbaka på redaktionen och sen stod alla och såg på de här planen som kraschade in. Och så var det den dåvarande redaktionschefen Lars Näslund gick ut på golvet och kollade, vilka här då? Och så vände sig mot mig och kollade, kan du åka till USA? Och då tog jag mig ner till Frankfurt på den kvällen innan de stängde flygtrafiken. Och sen väntade i Frankfurt ett dygn eller två dygn eller vad det var. Och sen lyckades jag komma med första planet till Nordamerika. Så jag flög med här Kanada från Frankfurt till Toronto tror jag var och körde bil hela natten över Niagarafallen och kom in i Manhattan en tidig morgon och det var helt öde på Manhattan. Det kanske var två dagar efter 11 september och körde ända ner till Union Square vart det var avstängt och det var fortfarande luften kändes alldeles stilla liksom och så och bevakade där i ett par veckor. Och det jag tänkt på efteråt är att vi var så långt ifrån läsarna då. Jag skrev mina artiklar mycket till papperstidningen. Jag var ju på Grand Zero efter ett par dagar, men det är liksom inget som har etsat sig fast som något fantastiskt reportage. Och jag tänkte ofta på hur, när Carina Bergfeldt sedan 10 år senare åkte till Utöja, hur otroligt mycket bättre journalistiken har blivit. Och Carina hade ju jobbat i flera år innan på Aftonbladet med som deskreporter. Suttit varje dag, kommunicerat med läsarna, skrivit artiklar, sett vad som har klickat, svarat på frågor i deras chattar och fått ett otroligt gehör för publiken på ett helt fantastiskt sätt. Och det är det hon tar med sig in när hon nu gör succé då i först som USA-korre och sen med det talkshowen och sen den här Utöja. Så att hon är ju väldigt, väldigt nära sin publik. På gott och kanske ont ibland, men jag tycker att det blir väldigt, väldigt starkt.
På brottsofferperspektiv då kanske. Det är ändå någonting som är kanske lite... Jag vet, av någon anledning så alla gillar ju Carina Bergfeldt väldigt mycket. Jag har bara någon instinktiv motvilja. Det är någonting, det är lite smetigt eller lite... Jag undrar vad som är cyniskt eller är hon verkligen så där extremt direkt som människa? Eller är det är någonting som gör...
Hon är som kvällstidningen, en massa kontraster tror jag.
Ja, säkert.
Yes, men en sak som jag reagerade på var att man har döpt dokumentären till samma sak som en bok heter som Arbeiderpartiet har gett ut. Mm. Alltså det norska socialdemokratiska partiet. Och det är lite vanskligt tycker jag om man är SVT och befinner sig så i skottgluggan av hela det här gänget som hatar SVT och tycker att det är vänstervridet och så. Det skulle jag aktat mig för om jag var projektledare för den dokumentären.
Och man nämner inte heller Anders Bering Breivik vid namn i hela dokumentären. Jag förstår att man inte vill ge... att de anhöriga inte vill ge honom det utrymmet eller sätta han som person i fokus. Och det är klart man inte ska tvinga på dem att sitta och trycka Anders Bering Breivik i ansiktet på dem. Men jag tycker att det journalistiska uppdraget är naturligtvis att berätta vem som har gjort det här och så vidare. Men som helhet så tycker jag att anhörigperspektivet, som Anna säger, kommer ju fram starkt här. Och i motsats till de senaste åren när det har blivit väldigt, väldigt mycket förövaren. Och det är ju true crimes fel, vill jag hävda. Att...
Ja, men det här är ju då den totala motsatsen. Och ja, det gick inte många minuter innan jag kände att jag liksom fick kämpa lite med tårarna. Det blev väldigt starkt snabbt. Och ja, men jag kan ha viss förståelse för att man inte nämner Anders Behring Breivik, man kallar honom terroristen. Det här är inte den... Det är inte den dokumentären, men det vore ju märkligt om man inte i nyhetsrapportering eller i övrig rapportering nämner hans namn förstås. Men man kanske ändå kan tycka att det är ett intressant och liksom symboliskt viktigt grepp att utlämna det.
Jag har nog inget problem med att han utelämnas från den här, för att just det är någonting med... när det händer såna här grejer så man får ofta en bild av att det är liksom samhället som ska förlåta en terrorist eller att det är samhället som ska processa vad som har hänt och sådär. För det är inte riktigt så det funkar, utan de enda som liksom kan förlåta eller de enda som kan gå igenom den processen, det är ju faktiskt de som har drabbats på riktigt. Alltså det, så att...
Nej, men annars ska vi prata lite om det som du är här för i första hand. Vi har haft uppehåll i vår frågelåda några veckor, men nu är den tillbaka då och Magnus efterlyste frågor i sociala medier. Och då skrev du så här, Anna. Varför gjorde ni en taskig löpsedel om mig igår fast jag skriver i er tidning? Sur smiley.
Ledsen smiley.
Ledsen smiley. Ja. Till och med ledsen, inte sur.
Jag blev lite ledsen. Jag var handlade på Konsum och så såg jag Expressens löpsedel. Och så såg jag orden högerhatet och en bild på mitt ansikte och mitt namn. Mm. Och det är ju, eftersom, då hade jag dessutom samma dag skrivit eller hade publicerat en text som där jag förklarade att jag inte är höger, att jag tycker att det är ett väldigt korkat sätt att avfärda kritik med att alltid attribuera liksom allting till den andra sidan på något sätt, eller att så fort någon ja, men jag tycker att det har varit väldigt mycket de senaste åren att någonting som kan vara en väldigt kanske hårt formulerad men ändå en legitim kritik från en väljare eller en liksom som är utanför den riktiga politiken avfärdas väldigt ofta som hat. Och det var väl lite det jag kanske lekte med i den texten då. Och det gjorde bland annat Morgan Johansson. Han avfärde mig direkt som någon slags högerhatare eller någon slags också valarbetare, fast jag inte alls är engagerad i något parti eller har den typen av jag är, liksom företräder inte någon sida alls.
Hur kändes det som frilansskribent att bli kritiserad av justitieministern på Twitter? För det var ju där Morgan Johansson gick ut i en ganska hård tirad och menade att du precis som högern som, gjorde under Palmetiden på samma sätt reagerar nu högern på Annie Lööfs motstånd mot högerpopulismen då. Och då triggar ett hat mot mot Centern i det här fallet.
Jag har väldigt svårt för hennes liksom inövade sätt och hennes liksom manerade liksom, alltså den här väldigt medietränade, den sortens politiker, alltså har jag jätte, jag fattar inte dem. Jag tycker det är en märklig företeelse i sig liksom. Men och jag tycker också det är alltså ganska förödande att ljuga så offentligt och så länge liksom och förvänta sig att komma undan med det. Och också, jag tror,
på ett ljuga sätt... menar du det här hyckleriet då som du skrev om att inte stötta S-regering medan
precis
du gör det.
Mm. Så det jag gör då tycker jag det är liksom att föra liksom förbannade väljares talan. Och jag tror att det är egentligen det som kanske politikerna och även ganska många ledarskribenter och sådär blev liksom sura på. Att det som de försökt liksom slå ifrån sig som hat och som troll och sådär. Man pratar liksom om att man ska tysta trollen och sådär. Men egentligen så är det ju väljare de pratar om. Och jag har alltid tyckt att det känns jävligt liksom...
Mm. Men du verkade bli ganska sur på justitieministern och skrev till och med, kan man anmäla det här för förtal? Och så,
alltså det är
tycker du att justitieministern ska ha den kunna ha det förhållningssättet att man går ut och kritiserar enskilda skribenter på det sättet?
Ja, det kan man kritisera, men det han, jag är frilansare, jag har framförallt gjort underhållning och jag vet ju hur världen funkar, att om man är en sån människa som kopplas till liksom just högerhat, då är det ju väldigt många som inte, även om det var många som läste mina texter i Fokus, så var det ju det är många som inte har gjort det som kommer bara tänka att oh nej, det där är lite, oh, hon är en sån. Ja, men då
är man stämplad om justitieministern
har... Då är man lite stämplad, precis, och särskilt när det är någon som har en sån titel såklart. Så då tänker man att han har väl säkert något på fötterna. Och då kan ju det diskvalificera en från ganska stora del. Alltså, personligt kan det vara att henne orkar vi inte bjuda på middag. Vem vet, hon kanske är nazist, det kanske blir jobbigt. Eller liksom att det kan diskvalificera en från en ganska stor del av liksom arbetsmarknaden också.
Mm.
Och för att David Sundin... David Sundin är ett bättre exempel kanske på att man kan göra jättebred underhållning och ändå uttala sig i lite mer partipolitiska frågor än vad jag gör. Mm. För att han kan inte kopplas till ordet högerhat hur mycket man än försöker. Liksom.
Mm.
Men en sån som jag...
Så du menar då, om man lutar lite till vänster, då är det lätt att komma undan så att säga?
Ja, precis. Mm. För då kan man bara...
Men i grunden så att bli angripen av en minister som kolumnist, det är väl inte fel?
Hade han pratat om liksom fenomenet väljarsvek och att väljarna måste skyddas mot korrupta politiker, det jag skrev om, då hade det väl varit jätteintressant. Men när det började handla om liksom, vem som såg till att Palme blev skjuten och att det kanske var sådana som jag, då tycker jag det blev lite fel.
Förstår. Ett problem är annars att många är alldeles för nöjda med att bli spridda av ministrar och andra höga politiker. Och jag såg Mårten Schultz, som jag själv har suttit i Pressens opinionsnämnd med i flera år, och han är ju skribent i Svenska Dagbladet. Han gjorde väl en blinkning, men han lade ändå ut på Facebook att hans senaste tweet hade blivit delad av både justitieministern och Moderaternas skuggjustitieminister.
Mm. Men det är ju ett gäng liksom, och där den interna prestigen är väldigt viktig. Och då kommer jag lite utifrån och, liksom, och rucka på de regler som de vad ska man säga, artighetsregler nästan som de har satt upp på sitt lilla kalas. För jag är inte med på det kalaset. Liksom. Och då blir de förbannade. Men då, och det fattar jag. För det var ju liksom hela tanken.
Men vi hade ju artikeln, om vi hoppar tillbaka till lyssnarfrågan då, till det populära segmentet frågelådan. så hade vi det här ute på vår sajt i mobilen, och där har vi liksom 5,5 miljoner läsare i veckan. Men det som fick dig att reagera, det var att det var på Konsum, den gamla papperstidningen.
Alltså så här, ni vet ju hur det är om man har skrivit någonting som många pratar om. Alltså jag har 3 små barn och försöker ha lite semester också. Så att jag läser ju inte allt. Men det var just på Konsum som jag såg att, gud, håller de också på nu? Och jag läste ändå i Aftonbladet på deras ledarsida, så var det också att ungefär Anna Björklund är ett av alla dumma troll, de ska tystas.
Vi ska säga att det var inte på löpsedeln, utan det var en puff på första sidan, och det stod då så här: högerhatet mot Löv. Affärsman lämnade golfklubb i protest. Kostar 200 000.
Ja, det var ju min anekdot om som grundade detta.
Precis.
Ja, från förra.
Så var det då bild på Löv, och det var bild på Diana, och det var bild på Värmdö Golf and Country Club. Men, ja, och du tyckte att det här var taskigt. Och jag förstår ju att du hade föredragit att inte koppla sig ihop med bild till högerhatet, eftersom du inte känner dig som en del av högern ens en gång.
Nej, samtidigt så var demokratins sista ut.
Men man kan ändå sätta in krönika som var väldigt, gick ju väldigt långt och använde ett starkt språk och väckte en debatt om högerhat, och det finns ju en väldigt stark antipati mot Annie Lööf och Centern som din krönika väckte.
Alltså det är inte ett värre brott att vara en partiledare som säger en sak och gör en annan. Jag tycker det. det existerar riktiga hot och riktigt våld och sådär. Men egentligen det där, det är ju ett brett missnöje. Och hur ska man hantera det missnöjet då? Ska man liksom tiga ihjäl det? Ska man liksom förtala det? Ska man tysta det? Eller ska man liksom anstränga sig för att försöka förstå det? För att då kanske man kan hindra att det faktiskt blir riktigt hat så att säga. Eller riktigt våld eller sådär. Alltså jag tror att om man... Om man ser de ganska många liksom politiskt intresserade väljare som är aktiva på internet, de måste ses som vad de är och inte liksom som en vad ska man säga? Jag tror inte de är samhällets fiender helt enkelt, utan jag tror att de förtjänar att bli hörda, och jag tror att politikerna också måste inse att det är, de är också röstberättigade och de har också, ja.
Magnus, vad tyckte du att den här puffen vi gjorde var taskig mot Anna?
Ja, det hade ju varit enklare att ha bild på, men det hade ju du, Karin, som utgivare valt att anonymisera den här affärsmannen. Mm. Så det blev pipfest. Nej, men att bevaka egna medarbetare, det är ju inte lätt. Och Anna, du skriver dels i Fokus, dels i GP, va?
Mm.
Och även på Expressen Kultur. Och det är ju inte den stoltaste genren. Och vi hade ju Sveriges Radio
som... Stoltaste genren att bevaka sig själv, menar du?
Nej, ja. Precis. Så vi hade ju Sveriges Radios egna publicering här om S-reporten som hade en relation med en islamist dömd för dödshot och så vidare, samtidigt som hon rapporterade i frågan, och Sveriges Radios egen publicering, och den var ju...
De gjorde en granskning av sig själva och kom fram till att de hade gjort ett jättebra jobb.
Ja, typ. Jag vet att Karin talar ju ofta om Salig Bo Strömstedt här, och när han gick bort, då var ju Expressen... Vi ville ju även vara först med dödsfall och liknande, och vi har haft en rad nu, men då hade väl Aftonbladet nyheten, tror jag, om att Bo Strömstedt gick bort. Så att bevaka egna personer, det som är kopplat till tidningen, det är inte helt lätt...
Nej, men vet du vad Bo Strömstedt faktiskt också sa en gång?
Berätta.
Jag vet att du bara längtar efter att höra det här. Han sa att det märkvärdiga med ord är att de faktiskt betyder något. Finns det ändå inte en koppling mellan ord och handling? Och känner du att så här i efterhand att du borde varit lite mer omsorgsfull om språket här?
Nej. Alltså, jo, jag tycker att det finns ett samband mellan ord och handling, men kanske inte det direkta sambandet att använda ordet hat skulle leda till mer hat. Jag tror att det kan vara raka motsatsen också. Att folk vill värja sig så mycket, vill vara så himla cerebrala och så himla liksom verserade för att inte kunna kopplas ihop med just det här hemska hatet. Det gör ju att jag tycker folk blir väldigt, det kan bli ganska tråkigt också när det bara är en... att man riktar kritik mot eller utifrån principen att, eller man skulle kunna anse, eller liksom, alltså jag tar mig inte riktigt igenom de texterna, och jag tror egentligen att, fast det lite är mitt jobb ibland, men så jag tror egentligen kanske att lite mer klarspråk skadar väl inte.
Vi har en fråga till i vår låda, och den är från Carl-Johan Bergman, biträdande affärschef på Bonnier News Local. Visst är han där?
Ja, precis, för detta medarbetare på Expressen också.
Ja, han undrade det här. Har den flanerande texten som Per Bjurmans är ett lysande exempel på en plats även framöver? Vad händer med kåsörerna? Jag tror på en revival. Och det han menar här är att Per Bjurman bloggade om en promenad längs 36:e gatan i New York, inspirerad av journalisten Torsten Ehrenmark, som han valde på slump en gata i New York och skildrade den. Och Bjurman gjorde en parafras på detta. Alltså jag måste nog göra Carl-Johan Bergman besviken. Jag tror att den här texten är ganska död.
Jag tror ju tvärtom, jag tyckte det var en fantastisk text.
Det var fantastiskt, men ja, det kommer bara vara Per Bjurmans fans som läser det.
Ja, precis. Per Bjurman borde vara större på att få mer plats och mer utrymme och skickas runt och flanera på fler ställen i Nordamerika. Om jag hade varit redaktionschef på Aftonbladet så hade jag gjort så. Men jag tror att texten har en framtid, och framförallt betraktandet och ta sig tid. Vi märker det varje dag, tycker jag, på våra analyssiffror. Inte så konstigt. Enormt flöde med tweets, flashar, snabba uppdateringar. Det gör då att den som verkligen tar sig tid, kommer med en egen tanke, hinner titta lite till, sticker ut jättemycket. Och, jag tror Per Bjurmans gamla mentor eller idol, han heter Mats Olsson och skriver på Expressen här i årtionden. Han har verkligen fått ett lyft senaste åren igen och är en av våra mest lästa skribenter. Han kommer varannan söndag, skriver om sitt helt ur sitt perspektiv. Och det handlar inte alltid om... Det hörs ju på namnet på Expressen att vi vill vara snabba och vill vara först, men det är inte alltid det mest intressanta som framkommer då.
Men jag tänkte på den där... Jag läste ganska mycket bloggar på 00-talet i mitt flickrum. Och liksom, alltså var så fascinerad över den där alkemin liksom, i att det var så många människor som kunde försörja sig på att liksom äta lunch på Rish och lägga upp en bild på Anders Timell. Att det var en hel liksom bransch. Och det här är väl den sista överlevaren av den eran. Så jag läste också en väldigt lång text. Det tog ett tag. Men det är klart att det finns något mysigt med det. Men vad var tanken? Han åt lunch och drack en pilsner och så gick han vidare och sen så...
jag gör inte riktigt samma analys som Magnus faktiskt. För jag tror att vara den här flanörs journalisten eller liksom kossören, det är att kunna göra någonting stort av någonting väldigt litet. Att liksom, man är elegant, man har en hög stilistisk nivå, man har sofistikerade referenser, det är underskruvad humor. Alltså vi har ju Cecilia Hagen, hon är ju en klassisk kossör, jag tycker hon är fantastisk.
Men hon borde flanera mer.
Ja, den här genren av skribenter är, dels är de ganska få idag. Och jag skulle säga att de har svårt att nå igenom ofta bruset, för att det är svårt att sätta en slagkraftig rubrik på den typen av text. Och har du inte en slagkraftig rubrik på en sajt så blir du inte läst. Om du inte är exceptionellt känd. Men annars skulle jag säga att det här med flanörsjournalistik är ett marginellt fenomen idag och kommer fortsätta vara det.
Det finns ju influencers, så de gör ingenting annat än att gå på olika gator och berätta om det. Men de har också ett superfint foto eller ett jättebra skämt eller, ja, och det är avklarat på en sekund. Det tar inte 45 minuter att läsa. Så att han kanske är utsatt för viss konkurrens.
Men nu har vi pratat om ett par av de värsta terrorråden i historien. Ja. Vi har talat om Annas roll i samhällsdebatten idag.
och om oss, taskiga, cyniska redaktörer.
Men det som jag kommer få frågan efteråt nu, därför ställer jag den till dig, Anna. Mm. Vad är din relation till de andra i Dela Q idag efter uppbrottet? För det är ändå den första frågan jag kommer få när jag lämnar den här poddstudien.
Okej, jag och Bianca hörs ibland. Och det är väl ungefär det.
Moa Wallin?
Vi har faktiskt inte varken pratat eller träffats sen jag fick reda på omvägar vad hon hade gjort.
När jag och Karin satt och förberedde podden tidigare i veckan här så, på nedervåningen, så passerade Mattias Knutsson förbi, reporter på DI Digital i sommar, tidigare på Expressen och även SVT, son till Mats Knutsson, politisk kommentator, och Lottie Knutsson, fritidsresorprofil från tsunamin, och även pappa till Moa Wallins barn.
Just det. Jag tror att de skulle bli jurister. Som sagt, vi har inte mycket kontakt.
Den liten världen. Vi tackar så mycket för att du kom. Och vi hoppas att du inte är alltför sur och ledsen på oss efter den där puffan på ettan.
Nej, jag väntar för lite fortfarande på en ursäkt, känner jag.
Vi gick på nyheten. Vi tyckte att det var nyheten.
Jag tyckte ni citerade justitieministern lite ofiltrerat för att vara såna duktiga journalister som ni är.
Ja, kanske för mycket Morgan Johansson spin här. Vi får fundera på det om vi båda har haft en annan tyngdpunkt i den nyhetsartikeln. Tack så mycket för att du kom till Lägga ut, Anna.
Tack Bala.
Tack.
Vi Vi ska gå till ett ämne som för många kanske känns ungefär lika avlägset som rymden, nämligen Afghanistan. I veckan besköts ju presidentpalatset i Kabul och Sveriges Radios Studio 1 ringde till mig och frågade om Expressens stora journalistpriset belönade korrespondent i Kabul, Magda Gad, kunde vara med i sändning hos dem och berätta om det här. Men det fanns en sak som de var mer intresserade av än vad Magda kunde berätta. Och det var hennes försäkring och anställning på Expressen. Magda, är du med oss nu på Lina från Kabul?
Jag är med här från Kabul.
Välkommen till Lägg ut.
Tack.
Ja, vad var det Sveriges Radio ville reda ut där?
Ja, det får ju rimligtvis Sveriges Radio svara på. Det jag vet att de tidigare har haft som ett slags pågående trauma är att de efter att Nils Horner mördades här i Kabul är rädda för att skicka människor hit och tycker att det helt enkelt är för farligt. Och att det också då funnits en diskussion, som jag förstår det, om att man inte heller då ska ta in andra reportrars arbete från plats för att man inte vågar sätta sina egna reportrar i risk.
Ja, vi ska ju säga då att Kabul är en farlig plats. Sverige har stoppat sina utvisningar dit. Magda Gad har Expressen den här veckan rapporterat om raketattackerna. Och USA har lämnat.
Ja, man brukar beskriva Afghanistan som världens nu farligaste pågående krig i världen.
Och också en plats som är av enormt intresse för Sverige. Dels har vi väldigt många människor från Afghanistan här. I förra valrörelsen så gjorde Aftonbladet Inizio en mätning efteråt. Vilken var den viktigaste frågan? Och det överraskade mig. Jag visste ju att det här var en stor fråga, men att gymnasielagen då blev etta.
Gymnasielagen för ensamkommande från...
Ja, precis. Det var den viktigaste frågan i Aftonbladet Inizio efteråt. Det har varit Sveriges största biståndsland. Vi har haft den svenska insatsen där. Vi tycker att det är otroligt viktigt att vara på plats. Inte till, naturligtvis, till vilket pris som helst. Men vi har haft tidigare Therese Kristiansson på plats i flera år. Och nu, Magda, har du varit på plats i flera år. Men...
Kan väl spela upp en bit ur Hanna Engbergs utmärkta P3-dokumentär från 2019 om mordet på Nils Horner, som fångar väldigt väl vem han var och också hur Sveriges Radio ser på honom.
Sveriges Radios Asien-korrespondent Nils Horner är alltid där det händer, när det händer. Som när han tar sig in i Irak från Kuwait med Röda Korsets lastbilar. De plundras av hungriga män. Per Irenius var utrikeschef på Ekot under Nils sista år.
Han berättade de stora skeendena som politik eller utvecklingen i ett land genom berörda människor.
Och, nu ser jag människor långt från den som kastar ut, de har brutit sönder kartonger och kastar ut burkar med tonfisk och vattenflaskor.
Han kunde stå där och prata genom händelser. Han gjorde det i Belgrad till exempel hösten 2000. Då var kanske hans radiogenombrott.
Vi hörde just några skott. Det verkar som att det är poliser runt RTS och demonstranter som försöker ta sig in.
Nils Horners radiokarriär börjar sent 90-tal. Då är han skrivande frilansjournalist på Balkan och bevakar de jugoslaviska krigen. Han är med live i Ekot.
Vi smäller till en kraftig explosion nere vid RTS och tjock svart rök kommer fram. Det verkar som att helt enkelt man försöker att bränna TV-huset.
Alltså det stod ju klart väldigt snabbt att det här var ett fynd.
Och nu sätter jag folk upp en flagga här, en särskild flagga in till RTS-byggnaden. Jag ser en del aktivister har tagit på sig gasmasker här också nu. Och nu kommer någonting här, nu måste jag springa.
Strax därefter, sommaren 2001, blir Nils Horner Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Då är Agneta Ramberg utrikeschef. Det är hon som anställer Nils.
Ja, det är kanske det bästa jag har gjort som utrikeschef de 5 åren jag var det. Han var snabb, han var på plats och det var han ju så på fantastiskt på att vara på rätt plats vid rätt tid då.
Som korrespondent är Nils Horner en resande reporter. Han berättar nyheter i radion hemma i Sverige från länder som Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Afghanistan. Från avlägsna platser med dålig mottagning är det svårt att höras live i radion. Men Nils hittar alltid någon typ av uppkoppling.
Han hade ju ofta egna kontakter, vägar. Han hade sina väskor packade. Och som han hade dem packade. Alltså det var som en elitsoldat. Han hade jättestora väskor och han hade jättemycket grejer. Som sån här militär käk, kokkärl, alla sorters förband och så sina sidenskjortor mitt i det där då också. Så att han hade verkligen grejerna packade, han kunde sticka snabbt. Han gillade att vara den där som dök upp välklädd och artig och uppmärksam. Typ som Sean Connery när han kommer i dykardräkt och drar av sig dykardräkt och så har han vit smoking under.
Ja, vi hör ju här vilken typ av reporter Nils Horner var. Alltid beredd på allt. Och jag antar att Sveriges Radio ville förhöra mig om Magdas försäkringar och anställning var någon slags så här checkformulär de har. Om man överhuvudtaget ens kan be någon att rapportera från Afghanistan i sändning. Jag vet inte, jag känner mig liksom lite smått förolämpad som om vi inte skulle vidta rimliga säkerhetsåtgärder eller ta hand om våra medarbetare. Men vi ändå ett mediehus som har verkat sedan 1944 med stor erfarenhet att ha reportrar utsända på farliga platser. Men det slutade med att du inte var med i Studio 1, Magda. Vad hände? Vet du det?
Ja, precis. Vi hade haft raketbeskjutningen då på morgonen i Kabul och jag hade precis avslutat mitt kaffe när jag hörde de här raketerna. Och det är väldigt få journalister och utlänningar överhuvudtaget som befinner sig i Kabul just nu. Och jag är den enda svenska journalisten. Och självklart så ville jag nå ut då med information om vad som händer på plats. Är man inte på plats så kan man ju ta reda på hur många raketer var det som smällde av. Men man kan inte veta hur kändes det, vad hände i staden, hur reagerade folket. Och det vet ju jag. Och det är unik information som jag gärna vill dela med mig av till svenska folket. Och Sveriges Radio, då kom den här förfrågan om jag ville vara med i Studio 1. Och jag tackade ja till det. Och då ringde de mig och vi hade ett långt försnack. Där jag även då beskrev hur det har varit för folket de senaste månaderna när USA har dragit sig tillbaka. Och Sveriges Radio sa då att det här är väldigt starka, väldigt viktiga historier och de sa flera gånger att vi är så tacksamma för att du tar dig tid att vara med i Studio 1. Jag fick en tid och jag gick även ut med det då på Twitter att jag skulle vara med i Studio 1. Sedan gick det då en stund och så ringde personen upp igen och sa att som sagt, vi är väldigt glada för att du tar dig tid och att du ska vara med. Men, och så blev det en liten paus, vi har fått lov att planera om vår eftermiddag. Och då vet inte jag vad som har hänt i Sverige, men oavsett vad som hänt i Sverige så finns det ju fler reportrar på plats i Sverige som kan berätta om vad som händer i Sverige. Och här fanns det då bara en svensk reporter på plats i en situation i ett krig i Afghanistan som påverkar hela världen. Och jag tyckte att det var en konstig prioritering.
Är man på distans, då är man ju hela tiden beroende av annan bevakning. Antingen medborgarjournalister, människor som lägger upp på sociala medier eller partsinlagor från kanske statskontrollerade medier eller andra som har agendor. Och man kan ju inte alltid vara på plats överallt, varken av budgetskäl eller av säkerhetsskäl. Och vi har ju haft många diskussioner med bland annat Magda Gad genom åren. Kan vi vara där? Och vi är ju naturligtvis jätteglada att vi kan vara på plats nu. Och det är ju tack vare Magdas enorma kunskap och bott där i många år. Men att man har en tidning som väljer att vara på plats runt om i världen. Vart det är farligare än att sitta hemma och skriva av vad som händer på nätet.
Det finns också några andra viktiga punkter att lägga till där. Speciellt när det gäller krig. För att krigsrapportering är väldigt svårt. Det är väldigt kaotiskt i krig. När det sker en attack så har ju människor ofta dödats och föräldrar kan ha förlorat sina barn några minuter innan. Och det är, även när man står där och ser det hända så kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt hände. Och då börjar också propaganda spridas från olika parter som du nämnde här. Och även om jag har tillbringat väldigt lång tid i Afghanistan så skulle jag aldrig vilja rapportera om ett terrordåd om jag själv inte var på plats i Afghanistan just då. I och med att jag vet att det är så lätt att det blir fel. Och sen är det också så att om man inte har reportrar från plats och diskuterar så som jag vet att Sveriges Radio gjort till exempel, att man lika gärna kan göra rapporteringen från Sverige, då måste man också förstå att de historier man hittar från ett skrivbord i Sverige, det är de historier man har i sina egna fördomar. Det man själv kan komma på från ett skrivbord i ett annat land. Så det innebär ju att de flesta historierna aldrig blir berättade.
Vi respekterar naturligtvis olika medieföretag gör egna säkerhetsbedömningar och det kan vara utifrån vilken personal man har både på plats och vilken man har på redaktionen. Och jag möter ju ofta här i entrén Paul Hansen som ju då blev skjuten på ett uppdrag i Irak tror jag det var. Men det här är ju någon annan sak tycker jag. Och det är ju inte en enskild person på Sveriges Radio som nu valde att inte ha med Magda Gad utan utrikeschefen har tillstått tidigare att det här traumat går ut över bevakningen. Och då tycker jag att om traumat är så stort att en vän har gått bort och det förstår vi naturligtvis att det måste vara otroligt smärtsamt det som hände med Nils Horner. Men det kan ju inte få gå ut över Sveriges Radios alla lyssnare 7 år efteråt i det som var den största valfrågan i förra valet. Det som är en stor politisk fråga nu och det som påverkar även synen på alla de här unga afghanerna som finns i Stockholm och i delen av Sverige idag och även världspolitiken med Trump och talibanerna. Och jag tycker det är ofattbart att Sveriges Radio fortfarande agerar så här. Det visar också behovet av att media inte är för sammangäggade. För att jag vet ju att efter Nils Horners död då var det en massa möten med olika mediechefer och det skulle göras gemensamma om inte strategier som man skulle ha gemensamma hållningar och så vidare. Och jag är väldigt, väldigt glad över att inte Expressen drogs med i det här för då hade vi inte haft alla de här berättelserna från Syrien och som Magda och Therese Kristiansson och Kassam Ahmad och andra har varit. Och
jag tycker också att det är viktigt att sätta sig in i vad hade Nils själv delat. För att när jag hör människor berätta om Nils så känner jag igen mig själv. Att man har bott i någon slags väska och gett upp allt annat i livet för att man tycker att den här rapporteringen är det viktigaste man kan göra. Och man vet vilka risker det för med sig och någonstans har man tagit beslutet att det här är det jag vill göra med mitt liv. Jag skulle ju absolut inte vilja att svensk media skulle sluta rapportera från krig om det blev så att jag skadades eller dödades i ett krig. Det skulle ju vara den absolut värsta konsekvensen av det för mig. Jag skulle tvärtom vilja att människor inspireras av mitt arbete och för det vidare.
Kommer man in på Expressen här i entrén så då möts man av en vägg med en bild på Arne Lemberg som dog på uppdrag för Expressen 1979 avrättades av Idi Amins dödspatruller när han sökte sanningen i Uganda och det var också en sak man inte talade speciellt mycket om på Expressen under många år. Vi slutade ju inte bevaka men man talade inte mycket om Arne Lemberg för det var ett så stort trauma. För några år sedan valde vi att bjuda hit hans familj, bland annat sonen Jonas som har varit fotograf i många år och avtäckte den här väggen och gjorde flera stora publiceringar i tidningen kring Arne Lemberg och vi menar ju att det kan då tjäna som inspiration men att också visa upp det han gjorde och inte gömma undan det visar också på värdet av journalistiken, betydelsen av det jobb man har.
Det var väldigt känslosamt för alla och det var uppenbart att det här hade varit ett sår i Expressens historia som inte riktigt hade läkt. Så att jag också får stor förståelse för att Sveriges Radio kämpar med detta och jag tycker att det är ett bra beslut att man inte tar in saker från random frilansare som någon våghalsig oerfaren typ kanske som bara har vägarna förbi, att man inte tar in den typen av material. Men vi satt ju här bara för någon podd som Magnus och pratade om säkerhetsläget och rapporterade från utsatta förorter i Sverige och reflekterade över det. Det är svåra avvägningar och om när något händer då tycker man inte att det har varit värt det så att säga.
Men någonstans måste ju den journalistiska informationen komma från början, och om inte vi gör den, vem förväntar vi oss ska göra den då?
Magda, hur ser läget ut i Kabul idag?
Det är väldigt mörkt läge. Det är en desperat stämning som man kan ta på. Det räcker att gå utanför dörren och prata med första bästa människa. Det är ju människor som har levt i krig i över 40 år och kämpat så otroligt mycket, och i allt det här någonstans försökt ha ett hopp och försökt få livet att gå vidare. Det måste man ju göra som människa, och de kan inte åka någon annanstans. De sitter ju fast här. Det är väldigt svårt att ta in för människorna som bor i Afghanistan att talibanerna faktiskt tar över distrikt efter distrikt och också gått in i stora städer som Kandahar. Och att då försöka acceptera det, att det kan bli så att talibanerna tar över stor del av landet och i värsta tänkbara läge till och med Kabul, och att de ska gå tillbaka till att leva under talibanerna. För dem är det värre än krig. Det som har slutat leva är att man dör, men att pulsen ska fortsätta slå. För man kan inte göra någonting. Man kan inte titta på tv, man kan inte lyssna på musik, man kan inte dansa på bröllop, man kan inte utbilda sig, kvinnor kan inte jobba. Det finns ingen framtid överhuvudtaget. Det finns inget. Man kan inte göra saker man tycker om att göra i livet. Och det är väldigt svårt för människor att ta in.
Stort tack, Magda, för att du är på plats och rapporterar om den dystra utvecklingen i Afghanistan. Och tack för att du var med i Lägg ut.
Tack, Magda.
Tack.
Ja, men precis när vi satt här och pratade med Magda Gad från Kabul så kom flasharna att Allra-gänget hamnar i finkan. Alexander Ernstberg får, hur långt var det?
6 års fängelse. Och just före flasharna kom, då såg vi utanför poddstudion här Leif Brännström passera förbi med fokuserad blick mot nyhetsdesken. Och sen så flashade till mobilerna.
Ja, Leif Brännström, det är klart att han är inne. Det är mitt i juli och alla har semester, men Leif Brännström är såklart inne.
22 juli och coronarestriktioner, men dina pengareporten Leif Brännström är på plats. Det är klart att han är signifikativ för vår nyhetsbevakning sedan många år. Det var ju Brännström som ringde det klassiska larmsamtalet Palmenatten, som har varit med många dokumentärer.
Ja, jag kommer att tänka på när vi träffade Ernst Berger här för något år sedan på en nyhetskonferens vi hade.
Ja, det var en restaurang vid Tegnérlunden, och vi har från och till bjudit in makthavare och andra som vi har granskat hårt för att få deras bild. Det kan ju vara Anna Kinberg Batra eller Jan Björklund, och då är det ju ofta människor som vi kanske har i tv-studion här annars. Men det var lite speciellt när Alexander Ernstberg plötsligt stod där.
Ja, det här var ju mitt när den här rapporteringen var som hetast. Jag minns hur editionschef Leif Kassvid drog efter andan när Ernst Berger kom in i rummet. För han var ju verkligen inget, vad ska man säga, oskyldigt offer, utan verkligen en spindeln i nätet i den här härvan. Och plötsligt skulle han stå framför oss chefer på Expressen och ge sin bild.
Ja, inte alls så här brättig som bevakningen kanske framställt. En snygg brun manchesterkavaj för mig.
Ja, något i den stilen. Jag tror att vi efteråt på middagen spekulerade om han hade klätt ner sig lite för att verka lite mer sympatisk.
Då visste vi inte hur det skulle gå med Ernst Berger. Det var ju mitt, jag tror det var innan tingsrätten redan, så blev han ju då, gick det mycket bättre för alla de här allra personerna i tingsrätten, och så kommer den här hovrättsdomen nu med 6 år alla dömda, och det är väl lite som det blir som i Wall Street-filmen här med Michael Douglas, Gordon Gekko, att det slutar också i fängelse.
Ja, men kan vi inte avsluta med det här Greed is good?
Ja, eller inte. Tack.
Vi hörs nästa vecka. Hej
då.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.